Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är avsnitt 229 av Frysnusopodden.
Helt korrekt.
Ja, välkommen Magnus.
Tack så hemskt mycket.
Till soffan här i vardagsrummet.
Ja, det är ju ett trevligt poddstudio.
Ja, hur mår du?
Jag mår alldeles utmärkt, hur mår du?
Bra tycker jag.
Du, vad ska vi prata om idag?
Ett gammalt favoritämne ska vi ta upp. Mm. Det handlar om den spaning kring sexlust.
Yes.
Nya rön. Det här också om att prata illa om sitt ex inför barnen. Vad är det som är så dåligt med det? Mm. Ska vi prata om. Och sen så har vi en man, en lyssnare, vars partner inte bemöter hans behov. Och han undrar, hur mycket ska man behöva tjata i ett förhållande? Du vill prata om detta att bli lämnad hux flux. Och en annan lyssnare befarar att hon kanske har gift sig med den eviga ungkaren. Mm. Sen ska vi prata om att sätta gränser. Till exempel när barnen skaffar hund eller när de skaffar barn.
Ja.
Mm. Och mycket mer. Det måste jag säga. Jag läste nyss i en kvällstidning en 22-åring som hon hade väldigt ont i magen. Ja. Åkte in på sjukhuset och det gjorde så fruktansvärt ont.
Ja.
Ja, då ska hon föda barn. Då födde de barn strax efter att hon har kommit in. Och hon har inte vetat någonting. Hur går det här ens till?
Alltså jag har alltid trott att det där är en moderna myter, för man hör det ibland. Men det är ju inte det.
Nej,
det så här så att det, folk
det
inte
verkar,
vet om.
Det verkar som att för en del kan det bli så. Och hon saknade inte mensen för hon åt minipiller eller någonting, som hon hade ingen och så vidare. Ja. Men du, man tänker så här, när man får barn, man förbereder sig ju mentalt nio månader.
Ja, ja.
Kanske redan innan när man bestämt, liksom, så går man och ältar. Vilken fullkomlig chock.
Ja, jag vet.
Och hennes unga pojkvän då,
ja,
som då fick telefonsamtalet, som hade ingen aning.
Fått ett barn. Men exakt.
Hur ska det här gå? Hur går
jag vet,
det?
Nej, vi har på mitt jobb så är det nu 3 personer som ska ha barn.
Ja.
Och det var också så här, om det är februari, jag fick reda på det här om veckan. Baba.
Ja.
Men så pratade vi om det här med profylaxkurser. Man kommer ihåg hur det var att första barnet så var jag, eller vi var ju så här, vad är det här, hur ska man göra nu, vad ska hända? Mm. Man var helt så här. Och jag tycker ju att de där kurserna man gick var så där, jag kommer inte ihåg någonting och jag hade egentligen ingen nytta av själva kursen. Det var inte så att jag fick med mig någonting som jag sen faktiskt använde.
Nej.
Men det som var, för det, vi pratade om det på jobbet också, jag sa så här, går de där i alla fall? För att det som händer är att du mentalt förbereder dig.
Precis.
Och jag tror att den där 9 månader eller 8 eller vad man nu, när man börjar räkna liksom, att man vet om det, är oerhört viktiga just för att bara mentalt ställa in sig på det. Så man kan tänka sig, bara, va? Vad gör jag nu med
det
här? Det
är så hemskt. Och kanske bo hemma också. Jag tänker också på flickans mamma eller föräldrar. Då. Ska de ha en bebis igen?
Ja. Igen, ja.
Igen. Nej, fy fasiken.
Ja, det var
en så
man ska
konstig
säga grattis,
sak.
Eller man ska säga. Det,
långa människor kunde det bli så här för. Och tjocka människor, ja, så att de inte verkar.
Men långa? Hur?
Ja, för att då kanske det inte blir så att det trängs ihop och magen, den här magen på henne hade inte alls blivit större. Nej. Liksom. För att det finns bland, ja, det är jättekonstigt.
Ja, ja. Lycka till, säger vi.
Ja, verkligen. Jag tycker om att läsa undersökningar, och jag har läst en undersökning. Jag tar ju mest upp dem då där jag håller med. Och den här då tycker jag var rolig. I långvariga förhållanden där man har sex regelbundet, så är männen nöjda med sexet, medan kvinnorna inte är det. Alltså man har tänkt så här förut att det skulle vara att liksom en är missnöjd med att det är för mycket eller för lite. Men män är nöjda bara de har sex. Men kvinnorna, de tröttnar på sexet med sin partner i högre grad än vad män gör.
Ja.
Och det här gäller då inte i homosexuella relationer, för där tröttnar inte kvinnorna på samma vis. Det här tycker jag är intressant.
Ja.
Så att på sätt och vis så är det så att kvinnorna, man brukar tänka att männen vill så sin vild havre och ut och så vidare. Nej, får männen sex så är de ganska nöjda. Medan kvinnorna som får sex inte är så nöjda, för de vill inte ha det med honom, de vill ha det med något nytt.
Mm, men ja absolut. Det,
jag är inte förvånad, nej, jag tycker bara att det var trevligt att få det bekräftat,
absolut.
Så.
Jag har två spaningar.
Ja, det är intressant.
Och det jag tänker så här, att eftersom sex inte bara handlar om att avla och föröka sig, utan det handlar om att ha kul och njutning också.
Ja, om de flesta har två barn, då skulle de avla två gånger, ligga med varandra två gånger. Det, ja, handlar ju nästan inte alls om det.
Nej, precis. Mm. Men då tänker jag också så här, för män, och det var, jag vet att vi pratade om det för ett tag sedan, jag sa så att när män säger så här, ja, hon var bra i sängen.
Ja.
Det är skitsnack, för män är alla kvinnor bra i sängen.
Bara blir gjort.
Ja, och det tror jag fortfarande. Medan jag tror att kvinnor har andra krav. För de räcker inte med att bara ha sex. Och vilket gör också att om inte mannen har förmågan att förnya sig eller liksom förstå att det här är inte vad som helst, utan här måste du vara aktiv och bidra och tillföra någonting och hitta på saker, då tröttnar ju en kvinna såklart.
Fast jag tycker det låter också tröttsamt med en man som hela tiden ska hitta på nya saker.
Du behöver inte dra det så långt som att säga, titta nu, har jag en blå hatt på mig? Det är bara det att jag tror att det handlar om engagemang. Det är inte det att det måste hittas på nytt, men att man är engagerad.
Jag undrar om inte, alltså här kommer en egen teori,
ja,
men jag undrar om det inte mer är, alltså han kan ju tänka sig att ligga med henne oavsett om de har tråkigt i vardagen. Jag tror att hon är mindre sugen att ligga med honom om han inte är en jättespännande och bra person.
Ja, men det,
då tröttnar hon.
Absolut, men det är olika saker. För att det ena är att lusten ska väckas överhuvudtaget.
Ja, men den gör ju inte det då.
Nej.
Den gör inte,
nej,
det,
precis.
Henne.
Nej, och då spelar det ingen roll hur intressant eller ointressant själva sexet är.
Nej, för sexet är ju sekundärt,
ja,
för henne,
exakt,
kanske.
Ja.
Sexet är en följd av att hon har en man som hon tycker hon vill ha sex med. Han vill ha sex med, ja, nu kommer en del att bli jättearga på oss för att man generaliserar. För att vi vet att det är också fall där det är tvärtom.
Ja.
Att kvinnan vill ha mer än mannen och så vidare. Men om man pratar så måste man också kunna prata om liksom, vad heter det?
Ja,
ett slags statistiskt underlag på något vis. Och nu sades det här ändå. Och jag tycker att det är spännande att fundera på varför.
Ja.
För hon vill hellre ha med någon annan.
Ja,
det är det som framkommer.
Ja,
hon vill hellre ha med någon annan än samma hela tiden. Och varför är det då inte så i homosexuella relationer för kvinnor?
Därför att de kanske har roligare. Det kanske är ett roligare sex. Det kanske är ett bättre sex, helt enkelt.
Ja.
Och då, för det tror jag är så här, om du får det du vill ha, om det blir roligt eller bra eller skönt varje gång, då tror jag även att kvinnor skulle hänga kvar och fortsätta med samma. Jag tror inte att det är så här, det måste vara någon ny, utan det måste vara bra, det måste vara kul och bra och skönt.
Eller så är det så här att när två kvinnor har sex så finns inte den här sunkiga, gamla könsrollshistorien som faktiskt är sjukt avtändande redan i förväg. Att det är hans lust ofta som styr. Det går inte att prata om det riktigt. Och det ska liksom bara bli på ett visst sätt. Ett par med två kvinnor kanske är mycket mer lyhörda för att kan säga har du lust eller har du inte lust? Att det inte är laddat på det viset. Det är ingen som ska ställa upp så att säga. Sen förekommer naturligtvis det också. Men själva frånvaron av den här förutsättningen att nu ska han göra sin grej in och ut och allt annat är ett undantag. Mm. Den finns ju inte. Och nej, därför kanske det blir ett helt annat samspel.
Ja, dels det. Sen tror jag också att det är lättare att förstå varandra, att veta vad man vill ha. Att liksom...
Ja, någorlunda rimligt.
Ja, men får jag fråga så här, vet man hur det är mellan i manliga homosexuella
relationer? Nej, jag vet inte. Men eftersom männen ju ville hela tiden så kanske
så är det en bra match också.
Det skulle kunna funka jättebra.
Ja, ja.
Om man har tur.
Ja.
Ja, vi är
något på spåren.
Ja, och jag upprepar. Det jag vet att det finns undantag kring alltihopa, men det finns också mönster och de är också intressanta att prata
absolut
om.
Absolut. Oh, ja.
Du vill ta ett lyssnarbrev.
Ja.
Jag hör alltid på era avsnitt och för några veckor sedan bad ni oss lyssnare skicka in lösa tankar. Så här kommer mina tankar.
Ja.
När jag lämnar mina barn på dagis får jag ibland sällskap på vägen av en mamma som just har skilt sig. Hennes dotter är 5 år. Mamman berättar varje gång nästan om hur dåligt hon mår och framförallt talar hon illa om sitt ex och berättar vad han gör och inte gör. Allt det här medan dottern går bredvid oss. Jag blir så upprörd på vuxna människor som talar illa om sina ex inför barnen. Jag har sagt till henne nu, men antagligen pågår liknande samtal hela tiden. Hur kan människor vara så okänsliga? Stackars barn. Tack för en bra podd. Ja.
Ja, det kan man ju verkligen fråga sig.
Det är ju så vanligt. Det, ja. Jag har ju varit med om det hur många gånger som helst. Att jag vet inte.
Det är ju jättedumt såklart. Det är ju superviktigt att de där tankarna och de där liksom utläggningarna man har om sitt ex eller sin partner som man kanske är ihop med, de ska man ju absolut inte släppa in sina stackars barn
i. Det är ju... Om vi bara sätter fingret på varför.
Nej, men jag tror att barn, dels då så är ju de lojala med sina båda föräldrar. Och hamnar ett jättedilemma när de märker att liksom mamma tycker illa om pappa. Eller mamma säger dumma saker om pappa. För vem är det då man ska tycka om?
Ja, och precis. Barnen är ju liksom... Barnen är en produkt av båda föräldrarna. Och är en förälder dålig så känner sig ju barnen också lite smutsiga. Jag minns en gång när min mamma sa till mig... Du är precis som han. Jag var liten. Hon var arg på mig. Du är precis som han. Och alltså det var ju bara i tonfallet så förstod jag att det var dåligt.
Att vara som din pappa.
Ja, precis. Ja. Sen ska jag säga att det var inte så dåligt att vara som han. För de var väl osams eller någonting. Ja, ja, då. Men, ja, ja. Men liksom, jag minns det fortfarande. Ja. Dels var jag dum då och sen var han också dum. Ja. Jag tänker att vuxna här i det här läget bör... Alltså om man lever sig in i känslan, det påminner väl lite grann om känslan som när någon talar illa om ens barn. Säga att man sitter på ett klassmöte och någon börjar prata illa om ens barn. Hur känns det? Alltså det känns ju på ett speciellt sätt. Eftersom det är en del av en själv. Det känns inte rätt. Och på samma vis känns det för barnen som heller inte kan ta ställning till det hela. Eftersom det bara är så färre. Det är väldigt, väldigt orättvist. Det är otroligt... Alltså, gör inte det. Man kan vara hur sugen som helst. Och jag vet, människor som då... Jag har försökt att bromsa dem. Liksom att, och förstå dem, få dem att förstå. Men det kan ju vara att man är så otroligt behov av att prata. Men man får ändå inte göra det när barnen är med.
Nej, därför att man försätter barnen i en jäklig situation på många sätt. För det är också så här, dels så har ju barnen inte någon chans att säga emot eller säga ifrån. Så där får du inte säga, eller det tycker inte jag. Man blir bara åhörare till en massa skitsnack. Och sen tror jag också att det är så här, man vill ju lita på sina föräldrar, att ens föräldrar har rätt.
Mm.
Och mamma då säger att pappa är dålig.
Ja.
hur ska man tänka då? Ja. Liksom? Eller om pappa säger att mamma är dålig. Alltså, hur ska man få ihop sin världsbild då?
Då det blir ju helt krångligt. Om pappa tycker att mamma är dålig, då ska man skämmas lite grann när man själv vill träffa mamma.
Ja.
Alltså det blir så mycket konstiga känslor. Ja. Sen finns det ju lägen när barnen, låt säga att en förälder faktiskt är crap och inte ställer upp på barnen utan sviker barnen hela tiden. Det finns ju någon brytpunkt när man kan börja prata med barnen om och bekräfta deras egen besvikelse.
Absolut.
Över för att det där är ju en jättesvår sits. Om pappa hela tiden sviker barnet, om man själv håller god min för att inte försvåra kontakten dem emellan, ja, till exempel. Det man samtidigt gör är ju lite grann att förstöra barnets intuition om vad som är rätt och inte. Det är en sån balansgång. Ja. Men i de här situationerna, där är det ju bara att låta bli att prata om barnet. Det fyller enbart ens eget behov och det sker på barnets bekostnad.
Men det är skillnad om du kommer från barnet. Det är ju en annan sak liksom, än att du själv går och vräker ur
verkligen.
Det. Plus att jag tror också att det finns sätt att hantera ett barns besvikelse och ilska mot den andra föräldern. Som inte är, jag håller med, han är dum.
Nej,
utan
precis.
Att det är liksom, lyssna och ta in och bekräfta
svårt.
Och säga, det kan man förstå. Och sen liksom förklara för barnet hur det kan bli så. Och sen också prata själv med den andra föräldern och förklara vad som händer.
Ja. Men även förälder som inte förstår så mycket så är det inte så lätt att prata
absolut.
Med dem.
Nej.
Men man kan ju alltid bekräfta, ja, jag förstår verkligen att du var ledsen kan man ju säga till
precis,
barnet.
Absolut.
Jag undrar
det är helt
om, han, om han, vad han var på för humör nu då. Eller man liksom får...
Sluta
tack
genast.
Snälla för det brevet.
Ja.
Ja. Då tar vi en lyssnarfråga.
Yes.
Mm. Jag är en man som passerat 40, lever i ett heterosexuellt samboförhållande med barn, har i några år misstrivts i relationer och tycker att skilsmässopodden hjälper mig att reda ut tankarna. I senaste avsnittet pratade ni om att vara undfallande och eller lättsam och hur det med tiden kan slå över i en sorg över att den andra inte gör något för en. Jag kände mig mycket träffad. Jag ser mig själv i det stora hela som en lev och låt leva typ, men i den här relationen upplever jag att jag har fått strida för min vilja och mina preferenser och för att jag som person ska räknas. Tills jag tappat lusten att ta upp saker eftersom det bara blir bråk och inte ger något resultat. Upplever mig nu oftare fylla en funktion för min partner snarare än att bli älskad som en hel människa. Två reflektioner. Hur mycket ska man behöva tjata, bråka och diskutera i ett förhållande? Mänsklig samvaro innehåller alltid ett visst mått av kompromisser, men om det blir var och varannan grej som man tar upp som bemöts med irritation och upptrappning, så ska det väl ändå inte vara. Är det ens skyldighet att stå fast och kräva det man vill ha? Personligen kan jag inte fullt uppskatta sånt som människor inte gör frivilligt. Vi stannar, det kommer en fråga till här, vi tar den här först. Då.
Ja.
Nej, men det håller jag med om. Jag vill heller inte ha något som inom folk inte gör frivilligt.
Nej, absolut.
Att behöva be om... Okej, det var fler frågor här. Hur mycket ska man behöva tjata, bråka och diskutera till sig ett förhållande? Alltså när lite kompromisser behövs alltid, men om var och varannan grej blir irritation så ska det väl ändå inte vara? Nej, men självklart inte.
Nej.
Eller så här, till lyssnaren skulle man kunna säga att du har valt en partner som är så här.
Ja.
Den personen delar inte, den personen har antingen liksom aldrig, liksom, den har inte lätt för det här och bryr sig heller inte så pass, är kanske bekväm eller lat och bryr sig inte så pass så att det känns smidigt för dig. Och då kommer nästa fråga som man säger, är det ens skyldighet att stå fast och kräva det man vill ha? Nej. Jag tycker att ingången här är lite tokig, ungefär som att det här måste gå att få till. Jag skulle säga att det låter lite som att nej, men ni passar inte riktigt ihop.
Nej, alltså jag vet inte om jag missförstår allt det här. Jag får för mig att brevskrivaren upplever sig som den undfallande,
ja.
Medan han har hittat en partner som är extremt bestämd och, jag höll på att säga kategorisk, men det vet jag ju inte, men som ska ha det på ett bestämt sätt.
Ja, och inte så intresserad av att liksom lyssna till vår brevskrivare.
Nej, lyssna och framförallt inte liksom ändra på sig själv eller ändra på sina vanor eller göra på något annat sätt. Och då kan man ju säga att om brevskrivaren inte är en person som struntar i det där och säger ja, whatever, vi gör som du vill, det är helt okej. Och är okej med det, då tycker jag att det verkar vara en svår relation att hålla på med, eftersom du kommer få, ja, men då kommer du få hålla på med de här bråken och grälen och krigen och striderna hela tiden. Då ingår det på något sätt i förhållandet.
Ja, det är lite som du säger, det är lite knepigt, för han säger ju att han i stora hela upplever sig som en lev och låt leva typ. Det vill säga att jag gör som jag vill och du gör som du vill. Men här känns det ju ändå inte som att han är nöjd med den grejen jag gör. Han får för lite uppskattning helt enkelt.
Ja, precis. Men jag kan också tänka mig att det där, för det är en sak, är man en sån personlighet, en sån typ, då kan man också... Då kan det liksom gå över en gräns där man nästan blir utnyttjad för det. Eller där man blir liksom,
ja, så här... Fast det var det här som vi pratade om förra gången och som att, han också hänvisade till. Att om man själv inte visar att man behöver någonting, så drar man ju också... Alltså dels gör man det väldigt bekvämt för den andra, men man drar också till sig sådana som vill ha någon som inte begär någonting.
Precis.
Alltså det är ju det då. Jag signalerar att jag är jävligt easygoing, jag kommer inte att kräva någonting, man kräver heller ingenting.
Nej.
Det kanske passar jättebra för en som har ganska många krav och inte så sugen på att uppfylla någon annans. Och där har man ju då själv... Man kan egentligen aldrig kräva något av någon annan för att... Eller, ja, det är klart att man kan kräva, men om man inte får det så återstår ju bara att jag måste kanske göra ett annat val eller definiera om mig. Är jag verkligen nöjd med att inte få så mycket tillbaka? Uppenbarligen inte. Eller så drog den här personen det för långt.
Precis.
Och då ligger valet hos mig själv ändå alltid. Ja. Återigen, trivs jag i det här? Och jag tycker inte att det är så att man ska behöva tjata, bråka och diskutera sig i ett förhållande. Det är ju ett missförstånd att någonting... ändras av det. Alltså om man märker att man tjatar om samma sak 10 gånger, ja, det kommer fortsätta likadant. Du har den där personen som du har att göra med. Du kan inte prata den till en annan person.
Precis. Jag tror också att man kan, den här brevskrivaren kanske missbedömer sig själv. Det kanske var det du menade, men alltså han kanske inte riktigt har insett vem han egentligen är. Att den där liksom leva och låta levstilen kanske är någonting som han har lagt på sig för att liksom slippa problem. Men han har egentligen en väldigt stark åsikt om hur saker och ting ska vara, som han försöker att liksom dölja då bakom det här. Det kan vara en förklaring till att det blir jobbigt.
Det finns i alla fall en åsikt om hur ett förhållande bör
absolut,
vara.
Ja. Sen det är bara att säga att det kan vara så att man också ska titta på sig själv och säga, jag kanske inte är en person som är så jävla easy going.
Eller så
jag
har
kanske
man utvecklats. Ja. Man har utvecklats liksom stärkts.
Exakt. Men den andra som du också var inne på är att du är easy going betyder inte att du är gränslös. Du har gränser, men de kanske liksom sitter på andra ställen. Det kanske inte är ett jättestort land, det kanske är ett mindre land.
Mm.
Men de gränserna måste du värna om i alla fall.
Ja.
Det vill säga att det finns liksom saker, om du känner att du hela tiden måste slåss och stånga, ja, men då är det någon som är på dig för mycket. Då kanske du liksom så här får ta de där fighten eller säga, det är inget roligt, jag vill inte ha det här. Liksom.
Nej, precis.
För det är viktigt. Jag tycker det är superviktigt att man inte blir gränslös, att man inte släpper in vad som helst eller tillåter vad som helst.
Nej, men här verkar det väl snarare vara att nej men självklart. Och mår man dåligt av det och har en partner som uppenbarligen inte klarar av den förändringen. När man går från att ha varit easygoing till att vilja någonting mer. Här går min gräns, kan vi ha det på det här viset?
Ja.
Om den då, alltså man har ju själv ändrat spelplanen lite grann när man börjar uttrycka sina önskemål. Det kan hända att den andra inte var med på det. Den ville ha något annat.
Visst då, ja.
Får jag ta en till fråga
som
mannen skriver?
Ja.
Här får vi på moppo. När ni diskuterade det här i avsnitt 228 så gjorde ni som så många gånger för att ni könskodade beteendet och framställde det som att kvinnor oftare hamnar i den underlägsna positionen. Jag undrar hur det kommer sig att ni har ett tilltal som riktar sig till kvinnliga lyssnare. Är det ett medvetet målgruppstänk, en spegling av de breda strukturerna i samhället eller helt enkelt för att det är mest kvinnor som skriver till er? Frågan är i nyfiken anda, inte kritisk. Tack för alla kloka resonemang.
Ja, det är väl...
Ja, han har ju rätt i allt det där, ja, att det är ett tilltal, eller vad ska man säga, dels är det flest kvinnor som skriver, men det är också flest kvinnor som lyssnar, och jag kan ha fel, men jag tror att det är flest kvinnor som upplever att de är i den underlägsna positionen, kanske framförallt, jag tänker väldigt mycket på just när det gäller hem och hushåll, där kvinnor faktiskt då gör ett mycket större obetalt eller fler timmar obetalt arbete. Och jag har så svårt att se att det inte skulle vara då ett underläge. Även om jag håller med om eller tycker att kvinnor själva har ett jobb att göra där också för att ta sig ur det.
Ja,
så jag tror att det är därför som vi ofta pratar på det viset.
Ja, jag tror mest att det är för att det är liksom... Vi får ju, det är ju flest kvinnor som skriver till oss, så problematiken har deras perspektiv de allra flesta gånger vi tar upp det.
Kan det ha att göra med också att det är kvinnor oftast som tar initiativ till separation?
Ja, absolut. Och jag tror också att kvinnor på ett helt annat sätt än män funderar, resonerar, tänker, diskuterar den här typen av problem. Medan män faktiskt gör det alldeles för lite.
Mm.
Det är som med sexet, bara det rullar på så får det vara liksom. Det tycker jag är ett stort problem. Jag tycker det är ett jättestort problem, därför att det gör också att vi har så svårt att förstå varandra och komma vidare. Att män inte lärs tidigt att ta ansvaret även för relationer och för det känslomässiga.
Mm.
Det är ett jättehandikapp hos män, och jag tycker man skulle fan införa det som skolämne eller dagisämne tidigt. Pojkar måste lära sig att förstå känslor, förstå sina egna, förstå omvärldens känslor, sina föräldrars och sina lekkamraters och flickvänners och allting. Det är liksom, det är en sån jävla saknad, så det är inte sant.
Ja, och ja, precis. Ja, men så det var väl svar på det. Men det där var intressant, tycker jag.
Ja.
Jag tycker det var väldigt intressant det här. Ja, fundera på om du är så easygoing eller om du kanske har ändrat dig, och om din partner då kan motsvara den förändringen.
Precis.
Lycka till.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vill ni lyssna på eller läsa det vi har skrivit, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Jag har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika form på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Du, jag tänkte på en sak. Mm. Kan du sluta skriva på din
dator? Jag måste skriva upp saker bara.
Ja. Jo, men jag tänkte på det här att det händer ju, liksom man hör ibland om förhållanden som har spruckit där den ena parten är kunde inte förstå.
Mm.
Det kom som en chock, det kom som en blixt från en klar himmel. Och då tänker jag två saker i det. Det ena är att man har ju liksom olika uppfattningar om vad som är bra och dåligt i ett förhållande.
Mm.
Att som den här brevskrivaren nyss som upplevde liksom att att det blir krig och bråk om allting. Han kanske tycker det är jättejobbigt medan hon tycker det är fullt normalt.
Ja, det
är väl ingen fara. Mm. Det är ju ett skäl att man faktiskt ser på
att
förhållandet.
Att man på riktigt tycker att det är olika. Eller man tycker olika.
Ja, man ser olika på förhållandet. Men det slog mig en annan sak som kanske är ännu viktigare. Det är hur man värderar problem. Alltså om, jag vet att du och jag kan ibland vara inne i där du säger att det där var väl ingenting och jag tycker att det var en jättestor sak.
Ja.
Och att man ju så här, de problemen man har eller de grälen man har man värderar dem liksom lite olika och det tror jag kanske är en ännu viktigare skäl till att man plötsligt kan bli förvånad över va? Ska du göra slut för det här? Det var väl ingenting? Eller liksom...
Ja, det tror jag också. Precis, man skulle behöva en skala där man liksom viktar hur... För jag har märkt att om du och jag grälar så har det varit väldigt mycket större för dig än för mig.
Ja.
Eller uppfattar du det också så?
Ja, men ja, absolut. Men det är också så här, vissa saker... Ja, precis. Sen tror jag
det tar värre på dig, liksom. Ja. Ja.
Och det där kanske man... Liksom, jag vet inte om det finns någon lösning på det, förutom att man kommunicerar. Och att man också säger, när man har haft ett gräl, hur upplevde du det här?
Mm.
Liksom, vad betyder det här för dig? Så att det inte bara är, nu är det bra, utan en skala kanske. Hur värderar du det här? Hur allvarligt är det? Och liksom... biter det sig fast eller hur jobbigt är det för dig att vi pratar om de här sakerna? Att det är också viktiga saker att ta med sig.
Men jag tänkte på en annan sak idag apropå det här att alltså om du skulle lämna mig, för jag tycker att vi har när det kommer till konflikter har vi ett lite dåligt mönster. Mönstret kan vara att jag för någonting på tal som är kritik, då får jag kritik för en annan sak. Som då inte har kommit av sig själv ifrån dig. Och jag tänker på det ibland att jag undrar, liksom om du skulle lämna mig så skulle du ha väldigt många saker att säga som jag har gjort fel, som jag inte har fått veta.
Ja.
Och då skulle jag bli förvånad, för att jag har inte fått veta dem.
Ja.
Och jag har heller inte haft en chans att ändra mig. Så det kan jag gå i smyg och varg på.
Ja, men,
det är inte en bra loop.
Nej, det är inte en bra loop. Men jag tror inte att det kommer bli så.
Nej,
jag tror inte att du var orolig för det.
Nej.
Det är nog andra skäl till att det upplevs på det sättet som att jag går och tänker på en massa saker. För det gör jag inte.
Nej, det gör inte det.
Nej, en del.
Ja, en del. Ja.
Nej,
men jag, precis. Det förstärker ju. Alltså den här chocken att bli lämnad utan att ha förstått varför, eller utan att ha haft en aning om att det är på gång, den gör ju, det måste vara ungefär som att jag har ont i magen och sen så födde jag ett barn 20 efter.
Men absolut, det är klart att det är...
Man har inte haft tid att förbereda sig och tänka tanken. Liksom.
Nej, men jag tror också att det är liksom, kanske på samma sätt som att föda barn plötsligt, att man tappar greppet om sin egen verklighetsbild. Att säga, men vad är det här?
Ja,
jag trodde
precis.
Att det såg ut så, och så var det så där istället. Jag trodde att jag hade ont i magen och så fick jag ett barn.
Ja.
Det är nog omvälvande och sätter en ganska mycket gungning. Liksom. Ja. Fan är jag någonstans?
Mm.
Ja, ja.
Du, nu tar vi ett till lyssnarbrev.
Ja.
Mm. Man skulle nog kunna kalla min man den evige ungkarn. Ungkaren, vad säger man?
Ungkarn.
Ungkarn. Karlen. Ja. Förlåt. Han är 38 år och har levt runt, haft många korta relationer och som han berättar så har han jobbat, hängt med kompisar och träffat tjejer till och från. Vi två har nu varit ihop i 6 år. Jag är 32 år och vi har ett barn på 4 år. Och jag har en känsla av att vår relation sakta dör. Jag tycker att han verkar rastlös och frånvarande. Vi grälar inte, men det är sällan han visar mig ömhet eller rör vid mig eller visar att han är förälskad. När jag vid ett par tillfällen har frågat om han tänker på att skiljas eller är kär i någon annan får han nästan panik. Han vill absolut inte skiljas. Ibland tänker jag att han kanske i själ och hjärta är den evige ungkaren. Och jag blir orolig för att det kanske inte blir bättre. Samtidigt verkar han ärlig när han säger att han inte vill skiljas. Har ni några tankar om det här? Finns det sådana som är ungkarar hela livet i själen? Och varför blir det i så fall så? Tack för den bästa podden.
Jag kan ju känna igen det där hos personer som jag känner, både män och kvinnor, som man skulle kalla för eviga ungkarlar.
Mm.
Jag får för mig att, jag vet inte om det är så, men jag kan ibland känna att det är personer som någon gång liksom när de började hänga med, liksom bli sexuella eller så här, var ute och ha sex och ha roligt, på något sätt upptäckt att man behöver inte ha en partner. Det kanske är roligare att bara liksom byta hela tiden och leva ett ungkarlsliv. Det är ju roligt så länge man just inte vill ha barn.
Mm.
Eller ha en fast relation. Men så fort du börjar tänka tanken att jag vill ha barn, då kan du ju inte riktigt göra på det sättet. Det går inte att göra. Det går inte att säga, jag vill inte ha ett förhållande, men jag vill gärna ha barn.
Mm.
Det är ingen som skulle haka på det.
Mm.
Och det kan ju liksom landa i, det är inte bara ett beräknande, shit, jag måste ha en relation, utan det är, jag vill ju också leva i en fast relation. När man då hamnar i den relationen, då är man ju fortfarande samma person som man var innan egentligen. Och van vid att hålla på och hitta nya hela tiden. Vilket jag tror gör att man kanske då tröttnar. Som det kan vara i det här fallet. Att han har liksom egentligen tröttnat på henne, men vill behålla relationen.
Men det låter ju jättehemskt.
Ja, jag vet. Jag säger inte att det är roligt. Jag säger att jag tror
du
att det kan vara så.
Om han är i själ, om han nu är i själ och hjärta en ungkar, så skulle det kunna vara så att han i grunden har svårt för relationer.
Ja.
För det är det jag tänker, att om man är en evig ungkar och en som aldrig blir ihop med någon, så kanske det också har att göra med någon slags rädsla för närhet eller rädsla för att om någon ser mig helt och hållet, hela mitt jag, så kommer den inte att tycka om mig. Jag tänker inte att man blir en evig ungkarl för att man tycker att det är så härligt att ligga med väldigt många olika. Det brukar ju folk tröttna på till slut.
Ja.
Utan jag tror snarare kanske att det handlar om någonting annat, mer psykologiskt skulle jag tro.
Att man är rädd för närhet.
Ja,
eller
har någon sida som man inte tänker att man kanske har en sida eller fler som man skäms för, och som i ett nära förhållande är det lättare att det blir blottat på något vis, därför flyr man kanske. Men vad ska hon göra här nu? Det behöver ju inte vara så att det är så här. Han verkar i alla fall liksom väldigt motiverad att hålla ihop relationen, men jag tänker mer också så här. Jag tycker, i det här fallet tycker jag verkligen att de ska söka hjälp. För att hon känner det här. Och risken är ju inte här nödvändigtvis att det är han som lämnar. För att han skulle vara en evig ungkarl. Risken är ju snarare att hon inte får ut det hon vill ha av den här relationen. Han verkar ju kanske då inte må helt bra. Han visar inte ömhet. Han visar inte att han är förälskad och så vidare. Så att det är ju någon liten bit som fattas i relationen enligt henne. Som
Absolut.
Hon skulle vilja ha.
Ja.
Och det tycker jag är en grund nog att säga som det är till honom. Att det är någonting jag känner saknas, men jag vill inte heller skiljas. Kan vi gå och prata om det?
Ja, precis. Exakt. För det blir som du säger, det är ju inte, han säger ju nej, han vill ju inte skiljas. Det är ju inte det att han är uttråkad och trött på henne. Eller han säger inte att han är trött på henne, utan han vill verkligen fortsätta, han vill hålla fast i det där. Så beslutet ligger ju väldigt mycket hos henne, eller liksom avgörandet för om de ska fortsätta och hur de ska fortsätta ligger ju väldigt mycket hos henne då. Och då kan man ju fråga liksom så här, Vad är det hon vill ha i förhållandet? Vad är det hon saknar och vad är det hon vill ha?
Mm.
Är hon kär i honom fortfarande? Vill hon liksom få ut det där av honom? Var det någonting han gav i början som man inte ger längre? Kan man få tillbaka det liksom? Men jag tror också att det, absolut, de borde gå tillsammans och prata. Men det kan ju vara precis som du säger också, att problemet, det är han som har ett då anknytningsproblem eller närhetsproblem, och borde själv liksom ta itu med sin egen personlighet och sin egen
Precis, men det här kan ju vara en ingång till det, en start till det på något vis, att de går tillsammans. För ja. Nu, problemet uppstår ju i en relation för ja. Honom. Det uppstår inte när han slipper relationen.
Nej, jag vet.
Utan det är...
Precis, men nu är det ju han som vill ha kvar relationen. Så att det är liksom han, för att kunna ha ja, det så måste han ja. Också göra någonting
ja,
åt det.
Ja, men då tänker jag att det är rimligt att de går tillsammans.
Ja, ja, visst. Mm. Men jag tror att han kommer behöva det sen också.
Ja.
Och sen tror jag också att det kan faktiskt vara en bra fråga till honom. Så här, vad är det du vill, vad är det du värderar så högt i vår relation? Mm. Är det mig eller är det relationen i sig?
Liksom, att han vill, inte ja. Längre vill vara en evig ungkarl och därför vill ha en relation. Liksom.
Ja, precis. Ja. Att han kan börja med att svara på den frågan liksom.
Det är ju tufft för henne detta, verkligen.
Ja, absolut.
Och jag tror inte alls att hon måste dra slutsatsen att han har tröttnat på henne. Och framförallt Nej. Så är det inte henne. Utan han har tröttnat i så fall på att inte få vara den som han... Han kanske i så fall brottas mer med... Det är inte så personligt i så fall. För om han skulle vara den här eviga som inte liksom vill knyta an, ja, men då är det ju det som drar honom, så att ja. Säga. Det hade inte hjälpt om han hade varit ihop med en annan kvinna, menar jag.
Nej, det hade det inte. Men att man också måste se att det som har gjort att han har tagit avstånd från henne är inte brist på kärlek, utan det är snarare rädsla.
Ja, allt detta måste undersökas. Ja. Ja. Tack för brevet. Hoppas att ni kan få hjälp någonstans.
Ja, lycka till.
Mm. Du, skulle du då vilja ha sista ordet?
Ja, det skulle jag vilja.
Mm.
Jag har gjort en ny upptäckt i livet hos mig själv. Eller en försmak på någonting. Min äldsta son har ju skaffat en liten hundvalp.
Japp.
En jättesöt liten hundvalp som du kommer tycka så mycket om när du träffar den.
Ja, den är söt.
Men det blir, alltså, så här, jag blir ju lite fånig i det. Jag vet att jag pratade med min hans mamma, min exfru, om det också. Att det blev nästan så att nu kommer det bli tävling om vem som...
Ja.
Och man upplever det nästan som att det är en... Jag ser ju honom som en vårdnadshavare plötsligt, för han har fått en hund. Och man liksom får känsla av så här, hur det är att få barnbarn.
Mm.
Men då, det var det... Vid ett tillfälle, han var hemma hos mig och hälsade på... Och så liksom hunden lekte och så tillrättavisade jag hunden och sa nej, fy, så får du inte göra.
Mm.
Och då märkte jag hur han reagerade och tittade på mig som att sådär. Och det tror jag var precis
hade gått
ja,
för exakt. Långt.
Och det var ju känslan av att just det, så här, nu börjar jag uppfostra hans barn.
Ja, just det.
Och då först då, liksom, det är så här, gud vad obehagligt, är jag sån? Och hur blir det här? Vad känner han nu? Vad tänker han nu? Och så tänkte jag, men fan... Jag måste väl få göra så som jag tror på i det här, tänkte jag först. Och sen tänkte jag, nej, det är inte så. Utan och det var också en liten lärdom att när du nu väl, även i det här fallet med hunden, men kanske ännu viktigare sen när om mina barn får egna barn. Att jag tidigt sätter mig ner och säger, hörni, jag har ju en, liksom jag är uppfostrat det, jag har ju ett sätt att förhålla mig till barn och jag tycker en massa olika saker. Men jag vill verkligen veta hur ni tycker om alla de här sakerna så att jag inte gör fel eller liksom går över några gränser eller liksom så här, bara för att jag har ett annat sätt att se på det. För det är ju jätteviktigt att era barn också liksom får en konsekvent syn på vuxna, att inte jag... Gör på ett annat sätt.
Jag tror inte att det är mest för konsekvensens del. Men däremot så är det ju inte dina barn.
Nej.
Det är inte dina, Nej. Utan det är din sons och icke minst en mamma till barnet.
Ja, ja, absolut.
Också.
Jo, jag vet.
Så att man är ju ytterst marginell här.
Ja.
Men däremot om det är på ditt revir och hemma hos dig, ja. Då kan du väl ha saker att säga till om, naturligtvis. För då handlar det om hur du vill ha det hemma.
Absolut. Men även i det fallet, om det är just så här... antingen så säger man så här, nej, lyfta bort hunden eller barnet ifrån soffan, eller så säger man fy på dig, eller så gör man fy. Det finns olika sätt att tillrättavisa.
Mm.
Och det menar jag så här, det är ju ändå sånt som är, där kanske man ändå ska ta ett snack och försöka lära sig vad ens barn, hur ens barn gör, hur de vill ha det, så att man inte blir helt annorlunda mot det.
Men vadå, om de säger att de vill att du ska skrika fy fan, så därför skulle du göra det då?
Nej, det skulle jag kanske inte göra. Nej, men jag tror att i de fallen så tror jag att det är, när man är liksom mildare eller när man gör, det tror jag är mindre farligt än om man liksom går åt andra hållet.
Ja, verkligen. Nej, men det där kommer att bli något.
Ja, det kommer att bli något. Jag fick en försmak på det som man absolut kan vara värt att börja tänka på.
Plats i korgen får man själv liksom.
Ja, verkligen. Att liksom det kommer upp saker som per automatik eller reflexmässigt som man måste lära sig att hantera på något sätt. Det var min spaning den här veckan.
Ja, precis. Det gäller att ta en roll som mor och far, föräldrar, som är hållbar.
Ja.
Som är hållbar för det sammanhang man själv är i.
Ja.
För nu är man inte i centrum längre då, utan man är i periferin. Man ska inte vara den viktigaste. Man är sina barns förälder. Men barnbarnen, de har man mycket lite med att göra utöver att vara en guldkant på tillvaron för alla inblandade.
Ja, och där är också intressant om man vänder på det och säger så här, ja men våra barn får barn och sen så kommer de ut till Marit och Magnus. Där är så himla kul. Man får göra vad man vill. Man får liksom nej men vänta.
Mm. Ja, men det tog stopp redan där.
Tänk tanken nu bara, det här är inte hur du är, utan bara ett exempel på att så här, där är så roligt, där får man göra lite som man vill.
Menar du med som man vill?
Ja, men så här, där vi får rita på golvet och vi får äta vilka tider som helst. Och så här, tänk tanken nu, hur skulle man då som förälder uppleva att så här, barnen...
Nej, men då vill de ju inte lämna barnen här.
Nej, just det.
Om vi gör barnen feta genom att proppa i dem fel grejer och griniga genom att de inte ger dem mat eller lär dem att man får rita på golvet. Mm. Då därför, ja, precis. Då kommer de inte att vilja lämna hit barnen.
Jag tror att du måste hitta... Du överdrev jag naturligtvis, men när man säger guldkant, det får liksom inte... man måste ändå förhålla sig till deras regler också, vad de sätter upp för regler för barnen.
Ja, det tycker jag.
Så det är...
Och så får man själv välja. Är jag med på det då?
Ja.
Låt säga att ens barn tycker att det är helt okej att barnen ritar på golvet eller kladdar överallt. Mm. Då har ju du ett val att säga, tycker du att du vill ta hand om de barnen på de villkoren här hemma?
Ja.
Det är ju inte säkert.
Nej, precis. Exakt. Men det är viktigt att veta, det är viktigt att göra klart det här, göra upp de här sakerna så att man förstår själv och kan ta ställning till och framförallt veta hur man ska förhålla sig.
Ja. Och här kommer ju du och jag... Oavsett om det är en hund eller någons barnbarn. Här blir det ju ändå mer problematiskt när man inte har barnbarn gemensamt. Utan att man har barnbarn som kanske har helt olika... Alltså har man barnbarn gemensamt så finns det ett helt värderingssystem som ens egna barn känner igen.
Kanske,
du och jag är ju ganska olika och våra barn är ganska olika.
Ja.
Och så då ska vi samsas ihop. Det tycker jag ska bli spännande hur det går. Jag tror att det kan skära sig redan vid hunden.
Det kan redan ha skurit sig för länge sedan faktiskt. Ja, mer om det i avsnitt 1425 när barnen kommer.
Ja.
Mm. Ja, men med det så säger jag tack för mig i alla fall.
Ja, men då tackar jag för mig.
Jag gör det.
Och tack alla lyssnare för brev. Och fortsätt att skicka in tyck och tänk och frågor.
Absolut.
Ha så bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.